Att ta emot ett barn med blindhet på förskolan, del 2.
Välkommen tillbaka till det här samtalet med förskolan Krokofanten som ligger strax söder om Piteå. I samtalet medverkar rektor Anneli Bergström och förskollärare Lotta Höglund. Och jag som leder samtalet heter Aja Stehager. Vi träffar er därför att ni har erfarenheter av att ha tagit emot ett barn med blindhet. Vad fanns det mer i er miljö som ni tog fram med tanke på barnet med blindhet men som också kunde inspirera fler barn? Lotta, tänker du?
Vi försökte ju tänka på att bredda upplevelsen på något sätt eftersom att mycket sker ju som sagt genom det visuella, men att man tänker också kring de andra sinnena, taktilt, att kunna lukta, lyssna, att tänka utifrån olika sinnen och att just få erfara både en lek eller den övriga utbildningen på ett annat sätt genom andra sinnen. Så den blev ju viktig. Och det här har vi ju testat lite olika saker. Vi har haft en känselvägg där vi hade olika taktila tygbitar. Det kunde vara tejp, garn, pärlor. Där man också kunde prata om olika begrepp som mjuk, sträv, len och så vidare. Men också olika doftburkar. Det kunde vara med kryddor eller kaffebönor och annat. De här fanns ju också tillgängliga i lekköket också. Men just att i miljön få mötas av både taktila material och ljud är ju nödvändigt för ett barn med blindhet för att kunna bli delaktig och inkluderad. Men här såg vi att det var en stor vinning för alla barn i barngruppen, just för att man fick använda betydligt fler sinnen.
Ja, utomhus. Hur såg det ut där? Hur möjliggör man en bra utevistelse när man har barn med blindhet i gruppen? Hur gjorde ni?
Utomhus blev det ju ganska naturligt att prata om lokalisering, om olika orienteringspunkter. Alltså att göra barnet uppmärksam på var vi är någonstans. Till exempel när gruset blir en grusväg, då är du nära gungorna. Eller om du vill till rutschkanan så följer du gräskanten tills du kommer till grillplatsen. Där är rutschkanan. Det här barnet som vi hade hos oss gick gärna runt med en dockvagn. Men vi kunde ju också se att barnet lyssnade på lekar, deltog på avstånd. Och här var ju den öppna syntolkningen också jätteviktig. Alltså att kunna ge förutsättningar också att kunna bli delaktig i det sociala samspelet. Och då krävs det ju att människorna runt omkring berättar liksom vilka som leker, vad de leker. All den här informationen som seende barn får via synen. Så det var ju mycket att locka till lek och samspel. Och där blev ju också de här regellekarna väldigt viktiga för att kunna vara med. Men annars har vi ju turen att ha en ganska kuperad förskolegård, så det är ju härligt att bara få motoriskt jobba, att prova klättra, rulla ner för en kulle eller en snöhög. Vi testade också att jobba med ledfyr, alltså ett sätt att lokalisera med hjälp av ljud. Men annars handlar det ju också mycket om att skapa mötesplatser egentligen, där också kabeltrumman blir användbar. Att kunna, med en begränsad lekyta, här kan vi vara. Och det är också lättare att få en överblick när det är en begränsad yta.
Ja, så kabeltrummorna kunde finnas både inomhus och utomhus med det här syftet då att här sker just den här leken på den här runda ytan.
Ja. Precis. Mm.
Jag tänkte lite grann Lotta på det du sa nu med ledfyren, att vi testar olika saker och att man liksom ibland ligger steget före och vill testa, är det här något som kan tillföra? Men att man lika fort kanske känner, nej, det här väntar vi med, vi måste byta riktning. Det var ju som ett pågående jobb i alla miljöer egentligen. Mm. Att man har den utgångspunkten och det förhållningssättet. Att man är öppen för att vilja tillföra och stimulera. Och samtidigt hitta barnet på vad är det, vilket behov finns just nu.
Mm.
Och den balansgången är ju som ett ständigt pågående jobb.
Mm.
Som också blev värdefullt att vi kunde diskutera tillsammans.
Verkligen.
Mm. Och Anneli, du nämner ju här att ni undersöker tillsammans. Vad fungerar inte? Hur ska vi utveckla det här? Jag skulle vilja veta lite mer om hur ni arbetade för att få en god samsyn mellan kollegorna. Och hur ni utvecklade er kunskap tillsammans.
Mm. Det var ett ganska aktivt val. Redan från början egentligen, att vi satte av tid för gemensam reflektion både i avdelningsarbetslaget men också hela förskolan. Vi var två avdelningar då. Så att det finns ett gemensamt språk och en gemensam kunskap som liksom genomsyrar hela vardagen. Det var en en framgångsfaktor för oss att få sitta tillsammans och egentligen bena ner begrepp som kunskapssyn och vad är det att vara delaktig? Vad är en tillgänglig miljö? Det är väldigt fina ord, men de är hemskt stora. Så för oss var det ganska många timmars jobb att förstå vad betyder det i det här rummet? Vad betyder det i den här leken? Hur kan man få det här tillgängligt för det här barnet som inte ser? Så där, det tycker jag ändå var det, var det som la grunden för samsynen och vad som gjorde att vi kom framåt ganska kontinuerligt och kunde, arbetet kunde fortskrida väldigt fint. Och sen att alla var med. Just då hade vi också tjänster där alla, vi delar på väldigt mycket arbete. Det betyder att även kök- och städpersonal, alla hade den här utbildningen. Som kunde vara till exempel att vi på personalkonferenser gjorde övningar där vi fick använda ögonbindel. För att få liksom en känsla av hur är det att inte se.
Vad har ni mer för viktiga medskick till andra förskolor som tar emot barn med blindhet?
En viktig lärdom verkligen är att satsa på relationen till familjen och bygga på en samverkan med föräldrar och vårdnadshavare för att bygga den här bryggan för barnet, att de kan få en dag som är sammanhängande, att man vågar fråga föräldrarna hur de vill ha det och att man vågar berätta hur vi i förskolan ser på saker och ting och vad vi skulle vilja testa. Till exempel så kunde vi skicka hem sådana här ljudklämmor som du har beskrivit, Lotta, där man kan spela in ljud. Så att de fick ta hem den och spela in ljud och så komma tillbaka med hemmaljud till oss. På samma vis som vi skickar med förskoleljud hem till dem. Och också att man har den här dagliga kommunikationen om vad som har hänt hemma kanske. Eller någon sång som är favorit just nu. Så att vi i förskolan hela tiden kan ta vid och fortsätta där barnet är. Och det de är intresserade av just nu.
Men också sånt som vi har varit inne på just med tydlighet och struktur som man vet är till gagn för alla barn. Men just för ett barn med blindhet så blir den ju avgörande på många sätt. Att veta vad man ska göra, med vem, hur länge och så vidare. Att ta hjälp av de här didaktiska frågorna både vid planering. Man har dem med sig för att tillgängliggöra en aktivitet eller en samling eller oavsett vad det är.
Sen vill jag ju hela tiden trycka på, det är också en lärdom, just pedagogerna. Alltså deras kunskap och deras förhållningssätt och engagemang är ju A och O. Förstås för i allt arbete med barn, men det är en ganska ovanlig funktionsvariation, blindhet, vilket gör att vi är ganska många pedagoger som aldrig har stött på det förut. Och det gör att vara sugen på att lära sig mer och att pedagogerna är delaktiga och villiga att prova sig fram.
Mm. Och just att tänka till just kring den pedagogiska planeringen. Alltså hur kan jag göra det här tillgängligt, förståeligt för barnet? Mm. Och som du är inne på, Anneli, just att det börjar med oss att visa nyfikenhet. Men också att vara beredd på att dels tankevurpor och ha upplevelser. Men också på att ibland så kanske det inte blir som man har tänkt och det är ingen fara. Utan finns nyfikenheten och engagemanget så löser det sig.
Mm. Och att det är högt i tak pedagogerna emellan. Att man kan säga, vet ni vad jag gjorde nu?
Mm.
Nu skrev jag ut en jättevacker bild och skulle ha med mig.
Mm.
Har du hört? Och så får man liksom skratta åt alla tokigheter man gör och alla vurper som man gör här i början.
Mm.
När man har ett barn med blindhet. Och så tillsammans bygga på erfarenheterna och kunskapen.
Och också utgå från behovet där och då, som vi var inne på, att vi många gånger har varit snabba. Vi har tillverkat material för att det ska finnas utifall att barnet visar intresse. Men där vi också fick ta tillbaks och tänka att, men vad är behovet just nu? Och att man kan vila i det också och känna sig lugn och trygg att det här blir bra ändå. Även om vi inte har en massa färdigställt material, så det kommer vi att kunna göra när det så väl är dags.
Ja, utan det ni lyfter är mer inställningen hos den närvarande, inlyssnande pedagogen som tittar på sig själv, på sitt eget förhållningssätt, snarare än att det ska finnas en massa färdigt material. Väldigt intressant lärdom. Hur har det sett ut med stöd från ledning och huvudman, ifrån kanske myndigheter, syncentral och sånt runt er förskola?
Vi har ju en ganska liten organisation, vilket gör att beslutsvägarna har varit ganska korta Men jag tror att oavsett organisation så är det en otrolig vinning av att ha hela ledningen med. Ledning ner till hela kedjan alltså. För att få både rätt fokus men också resurser. Man liksom kan få en styrning hela vägen från ledning. Och sen stödinsatser har ju varit också för oss A och O. Och vi råder ju alla som ska jobba med ett barn med blindhet att ta den här fina hjälpen som finns på SPSM och syncentraler ute i landet. Vi har ju jättetur som hade en syncentral i Sunderbyn som stötte upp oss jättefint hela vägen från första dagen egentligen. Och SPSM har ju varit ett bollplank för oss hela vägen, ibland med konkreta tips och råd och tips på läsning eller fortbildning. Men också ett lyssnande öra och bara på något vis konstatera att vi har kommit med våra förslag, så har det också blivit en bekräftelse i att ja, ni kan vila i det här. Det här låter som att ni är på rätt spår. Behöver inte forcera någonting här. Det har varit väldigt, väldigt bra för oss när man är ny på ett område att bara få checka av med mer erfarna specialpedagoger om man är på rätt väg och kan man tänka så här. Och syncentralen tyckte jag också för oss var en ögonöppnare i och med att de jobbar mot hemmet och mycket med föräldrarna. Så blev det för oss en, både att de förskriver material, vi kunde få punktskriftsmaskin, en flexibord som man kopplar till en dator vars man kan leka med ljud och bygga olika ljudsagor på ett bra vis. Mycket material kan man få från syncentralen, men kanske allra värdefullast var att via dem kunde vi bygga också en helhetssyn på hela familjen. Vi pedagoger vill ju jobba med pedagogiska frågor och vi tycker att timmarna på förskolan känns väldigt viktiga, vilket de ju är. Men att det här barnet ska ju sen ut i världen och de ska i en vardag med familjen stöta på släktingar, kalas, olika idrottsevenemang, kanske någon trapphus, vattendrag. Vad möter ett barn i ett liv? Ganska mycket som vi i förskolan kanske inte tänker kring. Så att familjens situation och att man kan ödmjukt förstå att förskolan är en del av den. Det tyckte vi att syncentralen var bra på att förmedla. Och de var som spindeln i nätet också. Mellan oss, hemmet, SPSM och syncentralen.
En annan lärdom tänker jag också, det är ju just ljudets betydelse. För att kunna förstå sin omvärld. Alltså den går inte nog att trycka på egentligen. Och jag menar, att kunna blunda själv och lyssna vad barnet hör för att kunna dela en upplevelse. Att man gör det kontinuerligt. Och använder ljudet just för att skapa tillgänglighet och för att kunna bli delaktig. För finns det inte en tillgänglig ljudmiljö så är det ju också svårt att kunna lära och bli delaktig tillsammans med andra.
Nej, men sen är det ju det här man pratar om så ofta, att det som är bra anpassningar för ett barn med blindhet är bra för alla barn. Och för oss var det nog bara ord tills vi faktiskt såg hur mycket våran verksamhet breddades och växte med alla de extra sinnen som fick vara med. Och liksom, det blev en rikare verksamhet då vi fick jobba med det här barnet.
Mm. Och tid har vi också pratat mycket om. Att låta saker och ting ta tid att vila och känna liksom ett lugn också. Vi är här och nu, vi ska ingenstans. Njut av att vara tillsammans helt enkelt, och det gäller ju med alla barn